Hej och varmt välkomna till veckans avsnitt av de två nakna kullorna.
Självklart är vi inte nakna, men vi poddar om livet på ett naket sätt. Livet, detta märkliga fenomen som drabbar oss alla, men som många missar i jakten på lycka.
Men du, idag har vi ju faktiskt en riktig jäkla alfahanne här.
Ja, vad tänkte, var det inte dags för kullorna att möta en riktig alfahanne? Ja, så tänkte vi.
Ja.
Och bjöd in Jonas Friberg. Varmt välkommen till kullorna.
Tack så mycket, tack så mycket.
Hur känns det att sitta här med oss då?
Jag är lite nervös faktiskt.
Ja, vi är lite nervösa.
Ja, jag tror att jag är med. Ni är två och jag är en.
Men du är dubbelt så stor.
Ja.
Vet du Jonas, när jag kom hit så stod det en stor jävla bil utanför. Och då tänkte jag direkt så här. Det där är säkert alfahannens.
Ja.
Var det så?
En svart.
Ja.
Ja.
Hör det ihop med att man är en alfahanne, då åker man en sån bil, eller?
Jag skulle vilja höra en beskrivning också vad en alfahanne är.
Ja, egentligen borde väl ni beskriva hur är en alfahanne, tycker ni?
Ja, det har han nog rätt i, Sussi. För det är ju ett begrepp som man måste sätta en tanke till innan man liksom uttalar det.
Mm.
Hur skulle du vilja förklara en alfahanne? Jag kan i alla fall säga att du ser ut som en sån.
Ja, du ser ut som en alfahanne. Nej, men jag skulle vilja besätta ordet som en stabil, trygg familjepappa. Alltså som man kan vara trygg med, som man kan lita på. Som tar hand om människor. Så ser jag det.
Som står stabilt när det blåser.
Ja. Mm. Du då Maria, du ser skeptisk ut.
Ja, jag tänker nog, men det här är alltså min egna skruvade bild i huvudet, eller tanke. Jag tänker alfa han är någon sån här som parar sig med massa människor. Nej, men en sån här kille som liksom, stor, snygg kille som har en massa tjejer och åker stor bil.
Alltså visst, och det är det här vi pratar om, det här vart ju jättekul. Att, för vi pratar ju väldigt ofta om att vi lever på samma värld, på samma jordklot. Mm. Och vi upplever samma saker, men vi har så olika tankar, idéer, värderingar om det vi ser. Eller det vi pratar om. Så det här vart ju faktiskt väldigt, väldigt bra.
Att vi kan titta på han här
på
så olika sätt.
Ja, men precis. Och verkligen så här att det blir det här.
Ja. Men nu menar jag, när jag sa det här så var det lite att det är roligt också, men missförstå mig rätt. Mm. Lite så, det är liksom det som far upp mitt huvud när jag tänker en riktig jävla alfahanne.
Ja, men det är ju också, det jag tänker när jag tänker det ordet.
Men jag har ju rätt.
Nej, jag har ju rätt. Nu ser vad Jonas, vem som har rätt.
Jonas, vad är en alfahanne? Känner du dig som en alfahanne? Eller ser du bara ut som en sån?
Nej, men jag tror att jag är en alfahanne faktiskt. Mm. Jag är nog den som kan leda flocken. Jag ser det mer som ett sånt ord. Mm. Den som vågar gå längst fram i ledet när det både blåser, när det är tungt och när det är nedför och när det är uppför. Mm. Och jag är nog en sån typ. Som ett liten lejonhane som går längst fram.
Mm. Ja, men du ser ut som en sån.
Mm.
Utan skägg.
Ja, nej, men alltså, jag håller med.
Jag vet inte vad det är. Du har något sånt över dig. Mm. Jag skulle, om jag skulle gå ensam hem en kväll och ha dig vid min sida, så skulle jag nog inte vara rädd.
Det skulle du inte behöva vara.
Nej, så tänker jag också. Men det som är lite intressant, det är ju att bakom, jag tänker också att det kan vara en del av det kan vara en fasad.
Absolut.
Att det kan finnas bakom den här.
Fast
coola.
En alfahanne kan ju också vara väldigt mjuk inombords. Mm. Kan också vara väldigt sårbar.
Mm. Hur tar man hand om sig då? Själv tänker jag. Alltså, nu blir det ju lite. Vi pratar ju om ett ämne egentligen. Mm. Och hur olika vi ser på det. Och det är ju som du säger. Man kan ju ha ett hårt skal. Men man kan ju vara mjuk innanför. Mm. Och då är det ju, om man då är alfahannen som är där. Då gäller det att det finns omgivning som man kan.
Men en alfahanne ska ju också egentligen kunna ha alla de där sidorna. Egentligen. Han är hemma i familje. Situation, så ska du kunna vara mjuk, du ska kunna vara kärleksfull, du ska kunna dela med dig av både sorg, glädje, och när det är som man då kallar krig, eller man kallar situationer som är svåra, så ska du kunna växla om och skydda dig och din familj.
Mm.
Hur tror du att andra uppfattar dig?
Oj, det finns nog två väldigt skilda delar, de som uppfattar mig, tror jag. Vissa uppfattar mig som väldigt snäll, omtänksam, generös och en glädjespridare. Sen tror jag också att många missuppfattar eller uppfattar mig som att jag är stöddig, arrogant. Och det är väldigt fel. För det är nog min approach att jag kanske ser mer hård, skalig ut än vad jag är. De som lär känna mig vet nog vilken jag är i alla fall.
Ja, men vi pratar, jag har ju träffat honom också. Ja. Eller jag, vi har ju träffat honom en gång förut. Så jag vet ju att det finns en jäkla mjuk, fin kille.
Absolut.
Där. Alltså, absolut. Sagt, man kan ju, för jag tror också att ibland, för min Patrik brukar säga åt mig att jag tror att många tror, Marie, att du är kaxig även. Fast jag inte alls är det. Mm. Så jag vet inte om du har någonting med, med uppsynen att göra.
Nej, men vi pratade lite grann om det här innan du kom faktiskt. Mm. Så var vi ju lite inne på det här, vad folk tycker och tänker om en. Och att det är så lätt att det pratas. Nu tänkte jag säga en småstad, men det pratas lika mycket en storstad.
Fast alltså det är mer i en småstad också.
Ja, det är väl för att folk liksom känner igen mer människor. Mm. Men där är det också det här att det kommer till att folk pratar utan att ens veta någonting. De bara ser någonting. Mm. Ja, det är som du säger, ser Jonas. Och Jonas är ju lite stor och vissa kanske blir rädd för han. Och vissa tycker han ser ut som en alfahanne. Och, ja, men du vet, det kan vara vissa tycker du ser kaxig ut. Och, det liksom är så lätt att bilda sig. Ja, precis. Och sätta ett dömande utifrån det. Mm. För jag, nu var jag lite kaxig till Jonas här och sa att när vi var unga, Maria, så var det ju väldigt många som visste vilka vi var också.
Var det så?
Ja, du bara, det vet du om. Dels på de två ställena vi jobbade, så kom inte att säga att var det så.
Vi satt ju i Bläckäcken och så det är klart att då.
Och så jobbade vi på Värmoda.
Ja, jo.
Och det var ju väldigt lätt att tycka och tänka. Mm. Men då blir jag lite så här också. Men om folk tycker och tänker om, då är man ju lite intressant. Det måste ju finnas någonting som är lite intressant bara för att man ska prata om det.
Jag har faktiskt ett gammalt blogginlägg som där jag tar upp att jag har säkert räddat en och annan kafferast. Mm. Och det har nog du också, Jonas.
Det tror jag. Mm. Det tror jag faktiskt.
Och det är kul.
Ja.
Så slipper de prata om vädret.
Absolut. Ja, det är sant. Eller inte bara en kafferast jag har räddat.
Det är kanske en hel lunch.
Ja.
Precis.
Nej, men alltså, jag tror att man, som du säger, det är, man är någonstans lite intressant. Eftersom det händer kanske mycket saker runt omkring en också. Ett tag hade det väldigt svårt. Och jag tyckte det var jobbigt när människor pratade om mig hela tiden. Men jag försöker lära mig att inte ta åt mig så mycket.
Mm. Och som sagt, pratar de om en så kan det ju vara för att man är intressant. Man kanske är spännande på något sätt. Man gör någonting som sticker ut. Någonting som andra kanske önskar att de vågar.
Absolut. Mm.
Fast jag vågar inte. Mm. Och det jag har lärt mig är att om man gör någonting som andra önskar att de vågar, så är det lätt att man pratar lite illa om den.
Oh ja.
Istället för att våga själv.
Absolut.
Och det är jättetrist kan jag tycka, absolut. Men,
ja, men det var lite så här, varför kan man liksom inte, när folk gör så bra saker, tala om det då?
Mm.
Istället för att man ska bli avundsjuk.
Jag vet.
Ja, vad bra, Maria.
Nu kommer det.
Ja, nu kommer det.
Om man mår bra själv, så har man så otroligt lätt att sprida komplimanger, tala om för folk att de är bra, att de är fina, att de är uppskattade. Man har inga som helst problem med det. Men när man inte mår bra så sitter det jävligt långt inne. Och jag kan vara ärlig och erkänna att så känner jag också. När jag mår bra, inga problem. Säga det och vara så. Mår jag dåligt och känner att det kan ju vara fasen vad som helst. Man ligger hemma och tycker lite synd om sig av någon anledning. Så har man svårare att dela ut de där komplimangerna. Ja, och så tittar man då på Facebook. Vad fan, nu har han varit i Spanien igen. Den där
jävlar vad han reser.
Nej, men förstår ni vad jag menar?
Och brun blir han också.
Jag tror att det finns i oss alla. Och eftersom det är, eller det verkar vara så otroligt många människor som mår dåligt, så sprids det också väldigt mycket skit.
Ja, men och där kommer ju det här med tanken in, att man ligger och tänker så mycket illa saker om sig själv egentligen.
Ja, visst är det
och där,
så.
Vi har ju pratat mycket om det här spegeln av det som händer, att det är spegeln liksom. Och då blir det lite sådär, ja men jag ligger här och tycker synd om mig själv, vad jag har för jävligt.
Ful är också.
Ful och, ja. Allt.
Och då är det lättare att prata skit om andra.
Ja, men då, precis, så det är sociala medier och så ser man någonting. Då är det då blir man själv lite bekräftad i det.
Mm. Och det är väl att det sticker liksom i en då. Det gör det inte om man mår bra.
Precis.
Jag tror inte det liksom... Det är som per automatik. Mår man dåligt så stötsar det skit ur. Och mår man bra så stötsar det bra ut saker. Mm. Så man ska, och då är det ju upp till oss själva att se till så vi mår bra.
Ja,
det är vår förbannade skyldighet att se till så vi själva mår bra. Exakt. Men du ser ju välmående ut. Har du alltid mått bra eller?
Nej, gud nej. Jag har ju haft en tung uppväxt också.
Hur har du växt upp då?
Jag har haft en alkoholiserad pappa. Som har misshandlat min mamma grovt inför våra ögon.
Och
ja, kan man säga, verkligen. Så det är min uppväxt från egentligen när jag var 2-3 år. Jag kommer till och med ihåg när jag var 2-3 år. Många händelser. Och har väl speglat egentligen hela min barndom. Ända upp till jag var 16-17 år när man började bli lite mer vuxen och kan säga ifrån mer. Så det har varit tufft. Det har varit jättetufft. Känner redan nu att nu kommer det. Nej, men och jag har ju bott med min mamma egentligen i hela uppväxten. Och min far har egentligen bara funnits det till och från. Men, göra en lång historia kort. Att jag valde sen att i 40-årsåldern bli adopterad. Eller jag tror jag var 39 till och med. Bli adopterad av mammas gubbe. Så jag fick en ny pappa och valde då att ta bort min pappa som jag inte varit, som inte jag fick värda från början.
Och då har han levt som din pappa egentligen.
Ja, indirekt. Sen jag var 12 år.
Ja, precis. Men alltså det här är så jävla fint.
Ja.
Jag måste bara fråga, hur tog han det då när han...
Oj,
när
han, jag vet att jag ringde upp
honom. Skulle få bli din pappa.
Ja, jag ringde upp honom en fredag faktiskt. Jag tog en öl hemma och så tog jag modet i mig och ringde och frågade han, vill du bli min pappa? Och han svarade ja direkt.
Mm. Ja. Gud vad fint.
Mm.
Alltså det är så jävla vackert. Mm.
Ja, men det är tungt.
Ja. Det sitter med tre personer.
Det är tungt. Och det är också det man säger att man ska inte prata så jävla mycket skit om människor. För du vet aldrig vad de har i ryggsäcken överhuvudtaget.
Nej.
Ni vet inte någonting vad som egentligen bor bakom skaret. Istället för att fråga en fråga, hur mår du?
Ja.
Känner du att eftersom du har den barndom eller den uppväxten som du har.
Mm.
Känner du att du har lagt på dig något tufft, coolt skal på grund av det?
Ja, det gör jag faktiskt. Jag tror redan vid 8-9 års ålder så börjar jag bygga skalet för att inte folk ska förstå och se.
Mm.
Och det är det som också är så tragiskt när man vet att man bor som i ett litet samhälle som vi, där alla människor vet att när det kommer då till de här incidenterna, när de vet att någon blir misshandlad i ett hem brutalt, som då min far har gjort mot min mamma. Där vi då är vittnen till alltihopa och ser alltihopa. Och alla människor ser men gör ingenting. Då kan man ju fråga sig, varför gör inte samhället någonting egentligen tidigare?
Ja, precis.
Alla gömmer sig liksom.
Det är nog väldigt många barn som tänker så här.
Ja, och därför då ska jag komma till att redan då fick man lära sig att ha ett skar när man gick till skolan. Man har ont i magen, gråten slutar komma. Du bygger liksom upp ett hat inombords. Så det är enda sättet för att du egentligen ska ta dig framåt. För du vet inget annat. Så ja.
Jag tänker att du hade kunnat hamna helt fel.
Oh ja,
helt
verkligen.
Snett. Varför har du inte det?
Alltså jag tror att jag har fått en gåva någonstans inombords. Jag har ett sånt driv och
du har använt
mod.
Det som driv istället.
Ja, exakt. Jag tror att jag har vänt på allt inombords och gjort det till någonting positivt egentligen.
Du har någon sån här inre kompass.
Jag vet inte vad det är, men jag har någon gåva som gör att jag både orkar och står ut med många jobbiga saker.
Men vet du Jonas, jag känner att jag är så röd.
Ja, man blir det. Det är helt naturligt.
Jag tror att det är så här. Egentligen så har ju alla det där.
Absolut.
Mm. Det är bara att det är så svårt att få fram det.
Mm.
Och visar det för människor så blir det också negativt. Så fort du visar dig svag så är du svag för människor. Och jag tror också där kommer min alfahanne roll. Att jag vågar stå upp och visa mig är fast så många antingen hatar mig eller tycker illa om mig. Jag står fortfarande kvar där jag är idag.
Jag tror att det är fler som tycker om dig
det
än som tycker illa om
helt
dig.
Helt övertygad om det också.
Och det är lite det här när man blottar sig.
Ja.
För det är också det här mycket om tron av vad man är.
Ja.
Och när man då blottar sig, vissa får ju då en chock av att, men gud, har det varit så där? Nu har inte jag varit någon alfahanne, för jag är ju tjej.
Mm.
Men jag har ju också haft väldigt hårt skal. Och alla i min närmaste omgivning har ju inte ens vetat hur hårt skal jag har haft.
Nej, exakt.
Och när man då blottar sig, då är det många som blir så här, men gud, har det varit så?
Mm. Men det är också lätt att skylla på att man har haft en tuff uppväxt.
Ja.
Varför beter han sig så, eller varför han gör han så? Men du kan ha en liten, vad ska man säga? Jag skulle aldrig skylla på att jag har gjort bort mig så mycket som jag också gjort i mitt liv på grund av att jag har den uppväxten jag har. Det är ingenting man kan skylla på. Man får ju ändå ta hand om sina egna handlingar, vad man gör och hela den biten. Men det ligger ju också med hur du blir som människa från barn, hur du behandlas.
Visst är det tur att man kan se att det går att leva ett annat liv och inte fortsätta leva i det här gamla som man har blivit utsatt för. För jag tror att det är så sjukt många människor som fastnar i det. För om, skulle man titta generellt, så är det nog många som har lite trasig barndom.
Många har det.
På olika sätt och vis. Att det har hänt det ena eller det andra. För det jag kan känna som man vill visa är att det som var då, det händer inte nu.
Nej.
Det är liksom det. För att det enda som händer, det är att man tänker sig tillbaka till den där skiten.
Mm.
Och så känns det som att man är i det fängelset av kanske föräldrar som slår eller föräldrar som dricker. Att det kan, man vet ju att man fysiskt inte är där. Men tanken blir så kraftig så att känslan i kroppen sätter sig.
Ja, och så jag får, tror man jag får liksom... Jag får tillbaka känslan i rädslan i min kropp när jag sitter och pratar om det. Ändå har jag bearbetat det så mycket.
Ja.
Men jag kan ändå ta på känslan när jag hör när han försöker slå sig in genom dörren på natten. Den kan jag liksom ta fram när jag vill. Men jag har valt att plocka bort den. Jag har bearbetat den så bra ändå. Men jag kan ändå ta på den just nu.
Ja.
Och det är det som gör att jag blir ledsen.
Ja, men precis. Och det är ju, om man kan se det här att det är bara tanken som tar dig till och känna det där.
Det är inte här och nu.
Nej, precis. Och då blir det liksom... Ja, man kan få vara ledsen ibland.
Alltså, absolut.
Det är liksom, det är ungefär som när en människa går bort. Min pappa gick ju bort i våras.
Mm.
Och jag blir ju jätteledsen emellanåt.
Mm.
Men jag går ju inte omkring och är ledsen hela tiden. Men jag tänker på honom och tänker på allt. Han har varit ett grinprogram helt plötsligt.
Förlåt. Och jag ska vara en alfahan.
Det är ju alfahannens fel allting.
Jo, men alltså, då blir det ju sådär påtagligt.
Ja. Men det är som du säger, Susie. När du tänker på din pappa.
Ja.
Så kan du gå in i en...
Det blir helt okej liksom.
Ja. Så det handlar ju inte heller om att ta bort en sorgsen tanke.
Nej.
Om du tänker något sorgset om din barndom. Eller om du tänker något sorgset om din pappa. Mm. Så handlar det inte om att det ska bort. Nej, det finns ju. Det är en del av...
Precis.
Vi alla har ju en historia.
Mm.
Grejen det vi pratar mycket om i podden. Det är att förstå. Att på riktigt ha den här insikten. Att din barndom händer inte nu.
Mm.
Men om vi tänker på den. Så känns den.
Exakt.
Som om den händer nu.
Ja. Som om den händer nu. Och den insikten. Den är ju enorm. Om den liksom på riktigt... finns där. Att min barndom finns inte. Bara i mina tankar. Och om jag tänker på den så känns den. Om jag inte tänker på den så känns den inte.
Mm.
Jag kan bara känna så här. När jag säger det. Och önskar att någon lyssnar. Och bara. Wow, det är så det är.
Mm.
För jag tror att alla har. Som ni sa.
Mm.
Alla har varit med om någonting tråkigt.
Mm.
Som man önskar inte. Att man hade varit med om.
Mm.
Men det finns ju bara i våra tankar.
Mm.
Men du har ju gått i terapi.
Ja.
Har det varit bra? Har du liksom, har du känt, var det du själv som kände att det här vill jag göra? För att...
Ja, alltså, när jag tror jag var, kan vara 19-20 kanske. Så försökte jag söka hjälp. Liksom, att jag måste få prata ur mig. Liksom, men jag fick ju ingen hjälp.
För det är ju ett otroligt friskhetstecken. Mm.
Absolut. Jag kände att det är så fullt. Bägaren är så full. Mm. Liksom. Det finns inget mer att... Jag kan inte andas snart. Men så fick söka mig själv och försöka hitta på privat sätt. Och det har tagit tid att hitta någon man verkligen kan lita på. Och man känner förtroende och man kan liksom våga öppna upp sig. För det är ändå det är som att blotta sig totalt naken. Och nej, men jag har jobbat med många stycken och just nu jobbar jag för dagen med en fantastiskt bra gubbe. Som gör otroliga saker än idag. Och jag tror att man aldrig kommer bli helt klar med sig själv. Jag tror att man alltid kommer hitta nya saker.
Absolut.
Att jobba med. Och det tycker jag är spännande.
Alltså, jag tänker att mitt liv handlar ju, hela mitt liv handlar om att jag ska lära känna mig själv.
Exakt.
Och ditt liv handlar om att du ska lära känna dig själv. Och ju mer vi lär känna oss själva, desto lättare har vi att möta andra. Även fast vi inte känner varandra. Men ju mer man känner sig själv, desto lättare tror jag att möta en annan människa.
Absolut. Absolut.
Så att det är ingen resa som tar slut.
Nej, aldrig.
För det är också så, jag kan ju se på mig själv, ja nu är jag 55. Då kan jag se att då kan jag ha lärt mig saker om mig själv som jag inte hade kunnat gjort kanske vid 45. Nej. Eller vid 35 eller vid 25. Eller. För någonstans tror jag ni också kan känna igen er att vid 20 så visste man ju hur det var.
Exakt.
Det visste jag redan i 7 kändes det
så. Ja, och sen vid 30 så börjar man ju tveka om det verkligen var så. Vid 40 förstår man att herregud vad mycket jag inte vet. Då skulle du veta Jonas vid 55. Vet du vad som är så skönt att fylla 55?
Nej.
Man har ingen jävla aning om någonting. Nej, men och alltså, det i sig är otroligt skönt.
Ja, men livet blir lite som ett kinderägg. Hela tiden.
Överraskning.
Ja. Ja, men och det är det som är lite så här. När man kan känna att man får tillbaka det här barnet till sig själv. På något vis.
Barnet får du aldrig ta bort till dig själv.
Ja, fast alltså, vissa gånger så kan man gå in i den här vuxenrollen så hårt. Så att du kanske tappar bort det här barnet i dig själv. Nej, men det, jag tror att det är väldigt lätt att man gör det. Alltså den här spontaniteten av att bara finnas och att livet blir ett kinderägg.
Nu förstår jag varför jag har mått så bra.
Kinderägg?
Nej, ska jag berätta för er?
Ja!
Jag har ju inte blivit vuxen än.
Nej, du ser.
Nej, men vet jag. Ja. Vet du vad jag... Det tror jag tror jag
har
nämnt det här förut.
Jag har trott att jag har blivit vuxen.
Ja, jag tror jag har nämnt det här förut. Jag har liksom väntat på att... Du vet, när händer det? När blir man vuxen? Och då trodde jag länge att... När man får barn. Ja. Och så fick jag ju ett barn. Jag var 29. Och så fick jag ett barn till när jag var 34. Och nu är jag 55. Och jag väntar fortfarande. Det kommer liksom aldrig.
Nej.
Och nu är det ju kört, tänker jag. Nu fortsätter
jag bara.
Det. Nej, nu ringer det.
Kör på bara.
Ja, men nu känner jag. När vi pratar om det tänker jag så här. Men det är kanske därför jag har mått så bra jämt. För att jag aldrig har blivit vuxen.
Men då vet du, jag har alltid attraherats av killar. Som är lite pojkiga.
Ja.
Alltid liksom.
Ja. För att buset finns där kanske.
Och det ser man direkt i ögonen hos en kille. Och det ser man hos en tjej också. Man ser ju liksom själen. Och när det här pojkiga finns där. Då vet man liksom att det spelar ingen roll om han är 85 med käpp liksom.
Så kan det finnas
så jävlar. Och det är så skönt. Alltså jag jobbar ju på Synsam. För de här gamla gubbarna, de kommer ju in ibland på jobbet när man verkligen, ja men du vet, skinnet har blivit jättetrött på dem.
Ja,
sådär.
Gravitationen har tagit
ja, de har inget hår kvar på huvudet. Och. Men alltså just det här att man kan se den där pigga själen som finns där inuti. Även fast kroppen inte hänger med.
Kan du tänka så om äldre kvinnor?
Absolut.
Att det finns en, att man ser den där lilla tjejen.
Ja, gud ja.
För så har ju vi pratat om förut att just att vi tycker om de här männen som man kan se. Den där lilla, det finns en liten spjuver där inne.
Ja.
För det finns ju i oss alla.
Och det läser du på ögonen.
Ja, men visst är det ju själen liksom.
Ja. Ja, absolut.
Det är något busigt där inne som glittrar liksom.
Ja, men, och vet du, om vi pratar ögon. Jag kan ju titta på kort på mig själv när jag har mått som sämst, hur ögonen ser ut.
En dövblick.
Nej, det blir som en dimma. Jag kan ju träffa folk idag också. Jag kan se i ögonen i princip. Nu kommer säkert någon att tycka, vad tror hon om sig själv? Men det skiter jag i.
Jag får tro vad de vill.
Ja, nej, men jag kan se att nu är du inte riktigt hemma. Nu är du inte riktigt hemma. Det är någonting. Och det är inte att de är döda, utan de blir liksom, det blir någonting som lägger sig över ögonen. Och det kan jag se på kort på mig själv. När man är så liten. Det är liksom... Sen kan, man titta, kan jag titta på kort på mig själv när jag är jätteliten. Mm. Det finns det ju inte där.
Nej.
Och du vet ju själv vilka perioder i livet du har mått dåligt.
Ja, jag var väldigt lång.
Men känn, hur gammal är du? 40?
41.
41. Mm. Känner du att du har kommit, inte kommit över, men du ser rätt välmående ut?
Ja, men alltså, när jag fyllde 40, alltså det var det bästa som kunde hända mig, tror jag. Jag kände att äntligen, nu kan jag landa, livet börjar. Ja. Och så fick jag en liten sladdis här och ja, sen livet förändrats ändå på saker och ting. Men ja, vad ska man göra? Mm. Nej, men jag känner mig skön form i kroppen och själen, och fast man har ont här och där. Men jag gillar ordet 40. Mm. Jag tycker det är coolt. Coolt att vara 40.
Tänk vad cool han kommer vara när han är 50.
Men skojar. Alltså, oj.
Nej, men jag känner ändå att du, som sagt, du ser, jag hör ju vad du säger, att du har varit med om. Och jag förstår att det ligger i, och det är din historia. Och, och samtidigt ska man ska inte fly från sin historia, utan mer konstatera att...
Det är
den
som har format den.
Ja,
acceptera den och gå vidare.
Som du sa också, du kanske inte skulle haft det här drivet.
Det tror jag inte.
Om du inte har haft den uppväxten. Så man kan ju, på ett sätt kan man tacka.
Och det gör jag också, jag tackar. Ja. Inte för att jag tackar han.
Nej, det förstår
jag. Men jag tackar ändå att jag fått vara med om den här resan jag fått gjort. För jag har ju lärt mig otroligt mycket och kan hjälpa många andra idag.
Det kanske är det bästa som har hänt dig.
Det tror jag.
Mm. Men nu, det här känns ju som att jag har hört det. Visst hjälper du andra?
Ungdomar.
Mm.
Jag jobbar på ett HVB-hem nu då och hjälper ungdomar från 14 till 21.
Och som har hamnat lite snett.
Ja, absolut. Som har samma problematik eller annan problematik.
Vad fint.
Ja, det är det.
Ja, det är helt underbart. Mm. Det bästa som finns.
Det kanske egentligen är den terapin som har varit bäst.
Det tror jag. Jag tror att man har terapi faktiskt när man jobbar varje dag med dem.
Ja, men det tror jag också.
Du läker dig själv och du hittar saker hela tiden.
Ja. Mm. Och sen tror jag att det måste vara någon som du. Det måste vara någon som själv har en liknande historia.
Också. Absolut.
Annars blir man inte trovärdig.
Nej, det är svårt att läsa till sig allting.
Mm.
Någonstans vill jag vara med om lite grejer i alla fall.
Ja, men det tror jag också. Är du alkoholist så kan du inte känna igen dig förrän en nykter alkoholist kommer och pratar med dig. Är du narkoman så kan du inte känna igen dig. Jag som har varit utbränd, jag vet ju vad det är som händer på insidan. Jag har ju mycket lättare att prata med sådana som är utbrända eller på väg att bli. De får ju ett förtroende i av att man vet.
Exakt.
Man vet.
Och jag tror att det är det här känslan av me too.
Mm.
Det förenar ju oss, oavsett vad vi har varit med om.
Ja,
och den känslan, som sagt, den kan man inte läsa sig till någonstans. Eller man kan inte gå en kurs, liksom, utan det är det här när man tittar en annan människa i ögonen och säger att jag förstår att jag binder.
Mm. Det är livets skola.
Ja, och den är ju, som sagt, välkommen hit.
Mm. Tack.
Vi drabbas alla.
Gud, vilket härligt program. Med lite tur så kanske vi kan få hit Jonas en gång till.
När han fyller 50, menar du?
Ja.
Ja,
ja, då kanske vi har hörapparat och vet ingenting.
Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej, jag tänker ju vara en tjej länge.
Jag kommer alltid att vara en tjej.
Bra, var det.
Det vet jag att det var en kille som sa till mig.
Tack.
Varsågod.
När jag var 25, då var det en kille som sa så. Du kommer aldrig bli tant, Susie.
Nej, för tant är ett mindset.
Precis.
Lika som gubbe.
Mm.
Att vara en tjej, liksom, tjej eller tant, det har inte med åldern att göra. Det är ett mindset. Mm.
Precis.
För man kan vara 55 och liksom hur cool och sexig och kreativ och pigg. Vi har väl alla träffat typ 25-30-åringar som redan har gått in i det här pensionärs.
Verkligen.
Modet.
Verkligen. De finns där.
De finns där också, det tänker inte vi göra.
Nej, inte än eller.
Nej.
Men
jag tycker det är ett härligt program. Vi har ju sagt att vi ska hålla dem på 30 minuter. Så det är därför vi
är lite snabba här nu.
Ja, vi är alltid snabba på slutet, tycker vi.
Ja. Men du, Maria, på söndag kör vi.
Mm, gör vi.
Ja.
Falun, Bollnäs, Gävle, Västerås, Stockholm.
Ja.
Mm. Tack så jättemycket, Jonas Frida, för att du kom till Kullarna.
Tack själva och lycka till nu på turnén.
Ja,
tack så mycket. Det ska vi göra.
Bra.
Puss och kram!
Hej då!